hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Hockeypodden här på vik.se. Dagens gäst är 71 år gammal. Han ogillar Leksand och håller på Tottenham i fotboll. Han är hockeyns svar på Wikipedia. Välkommen hit, Bosse Wallin.
Tack så mycket.
Hur mår du efter den här omtumlande starten på våren här, kan man väl säga?
Ja, omtumlande är väl bara förnamnet på allting som har hänt, både sportsligt och det som var ännu mindre roligt efteråt. Så att, omtumlade är man.
Och när fick du reda på allt som hade hänt? Var det på presskonferensen?
Nej, det var olustigt nog, eller på att säga, när jag klev av planen från London. Jag hade precis landat och en kompis som mig hämtade upp oss i bilen och berättade: har du hört vad som har hänt med Vik? Nej, vadå? Och sen fick jag hela historien kastad i ansiktet när jag kom hit, och det var väl en milt talat chockartad upplevelse, kan jag säga.
Så det var nästan som en hjärtattack där i bilen?
Snudd på, ja.
Men om vi lämnar nutiden då och börjar blicka tillbaka lite grann, för du har ju varit med nästintill från början. Vi ska väl dra oss tillbaka till 1939 är väl rätt år, va?
Ja, det stämmer ju. Jo, jag tycker om att titta tillbaka. Hockeyhistoria är någonting som jag är väldigt fascinerad utav, både svensk och kanadensisk. Och när det gäller Vik, som jag förmodar att du syftar på i första hand, och så startar ju våran verksamhet, alltså våran inom ishockeyn 1939, mycket riktigt.
Och hur gick det till då när man från, för klubben startades 1913?
Ja, det där var ju en konstig, ja, konstig är väl inte kanske, men 1938 så fick Västmanlands idrottsförbund en förfrågan från Svenska Hockeyförbundet och Svenska Spel, som det inte hette då, det hette något annat, att starta en serie även i Västmanland. Man drog igång en lokal serie med VSK, IFK Västerås, Kolsva och så vidare, men inte Vik. Vik hade inte startat hockeyn. Året efter, egentligen 1938, började man prata om att starta hockeyn inom Vik, och 39 var det av, för 38 vintern var blid, som det hette. Så det fanns inga isar, men 39 satte man igång.
Och hur ska man beskriva Viks första år då, 40-talet där, det årtiondet?
Ja, man gick ju som en ångvält genom serierna första två åren. Och sen var det lite tuffare. Man gick upp ett par divisioner och hamnade i division 2 Västmanlandsserien. Och då fick man kriga med Surahammar och med VSK, som var väldigt starka i hockey på den tiden. Och det tog fram till 1946 på våren innan man tog steget upp i Allsvenskan, som var högsta serien då.
Och sen på 50-talet då, vad hände då?
Ja, 50-talet gick det ju vidare. Då började hockeyn få fäste, så att säga, i Västerås, i Sverige i allmänhet och Västerås även där. Och det stora steget var ju 56 när man byggde Rocklunda utestadion, utearenan. Och det var ju då en bandyarena. Men Vik spelade sina hockeymatcher på tvären. Man gränsade av, alltså lyfte ut sarg och läktare på isen, och så spelade de hockey på tvären på bandybanan.
Och det funkade?
Det funkade jättebra. Det var fantastiskt. Och det var det som var det stora lyftet för Vik och för hockeyn i Västerås. Då satte det igång på allvar och utvecklas.
Och slutet då på 50-talet, vad var höjdpunkten där?
Ja, för min del, om jag ska börja med det, så var ju min första hockeymatch 1958 i oktober. Och det var en träningsmatch mot Djurgården som Vik förlorade stort. Men jag var helt fascinerad av sporten. Och sen på den vägen var det då. 1959... 60 klarar man sig kvar med nöd och näppe i serien, och året efteråt på sommaren 60 så börjar man storsatsa mot toppen på serien, så att säga.
Och hur gick den storsatsningen till då?
Man hade ju en blivande storstjärna i laget som hette Uno Örlund Garvis, min första idol, och han var superstar helt enkelt då. Och för att, det kom samtidigt fram många lovande ungdomar i laget. Och dessutom så lyckas Stig Pennemo, som var ledare med konststycket, att värva hit Djurgårdens stjärncenter Gösta Lill-Olle Johansson, som var ett veritabelt spelgeni.
Hur gick värvningarna till på den tiden?
Ja, man ringde väl upp och sa: kan komma över och prata lite grann. Och på den vägen var det i stort sett.
Och vad var det för löner? Fick man ersättning på den tiden?
Nej, det var det ju inte. De kunde få 10 öre per åskådare eller någonting sånt där kunde man få i slutsummeringen, men pengar var det aldrig tal om.
Så då var det mer en övertalningsförmåga då, från klubb, ja, till klubb?
Ja, det kan man säga. Jag pratade med en av spelarna som kom hit 1961, som heter Roffe Hallgren, och han berättade för mig att när han kom hem en dag från jobbet och satt Harry Eriksson från Vik i köket och pratade med hans mamma och drack kaffe och åt vinerbröd, och hon sa: den här herren, han är väldigt trevlig, honom ska du lyssna på. Så han skrev på papperna på en gång och flyttade till Västerås.
Så enkelt var det?
Ungefär så gick det till då.
Och storsatsning då på, i början på 60-talet, och hur bar sig den?
Den bar sig så pass att 1961 gick Vik till slutspel om SM för första gången i klubbens historia. På den tiden så hade vi en norra serien och södra serien, så två lag från varje grupp gick till ett slutspel och man spelade en serie. Och i sista seriematchen så körde Vik över Södertälje med 6-0 här ute och gick då till slutspel där man kom trea utav fyra lag, och det var en prestation.
Så det kallas för Lilla Silvret då? Eller vad ska man
ja,
kalla det
precis.
För?
Det stämmer. Det heter Lilla Silvret då, av någon outgrundlig anledning.
Inte bromset.
Var för att alla skulle få medalj kanske.
Och sen då på 60-talet så rullar ju tåget vidare antar jag.
Tåget rullar vidare och Vik fortsatte att försöka satsa sig uppåt. Men man fastnade lite grann där. När Lillulle lämnade efter två säsonger så körde man fast igen. Man provade med en kanadensisk tränare som kom hit med till Curly Leachman. Och han var väldigt duktig som tränare och pådrivare, men det räckte inte riktigt till. Inte förrän 1965 då när hallen byggdes. Då kom ju nästa kliv i utvecklingsfasen så att säga för Västerås hockeyn och för Viks hockey. Satsningarna fortsatte. Var Stig Pennemo var ju så kallad dynamisk ledare då. Han värvade med, inte med hjärnan så mycket som med plånboken. Och ibland räckte inte plånboken till heller, men det var en massa väldigt märkliga värvningar i alla fall där. Men
var det Västerås svar på Percy Nilsson då?
Det kan man säga, det kan man nog säga. Och Stig Pennemo var känd i hela hockey-Sverige. Jag vet Kent Persson som då var en av stjärnorna, vi gick berätta för mig att han hade gått upp till, han hade fått ett anbud från AIK i slutet på 60-talet, så gick han upp till Stig Pennemo och berättade att klev in på hans kontor, Stig, han tittade inte ens upp. Hej Stig, sa Kent, hej, sa han. Du, jag har fått ett anbud från AIK, sa Kent Persson. Och vad fan är det med det då, sa Pennemo. Det var det slut på diskussionen. Det var bara för Kent att vända och skriva på papperna för Vik igen.
Han styrde med järnhand alltså?
Han styrde med järnhand, det gjorde han.
Och sluttampen då på 60-talet, hur gick den till?
Det gick väl till slutspel då, sista gången 69. Och året efter så började ju kasa neråt igen i serierna. Och då räckte inte värvningarna till. Pengarna räckte inte till längre. Det gick inte att ta hit spelare för vi hade inga pengar att värva för. Och det gjorde då att Viks hockey stangerade och åkte ner i division 2 som det heter då, 1971.
Och det var steget under allsvenskan?
Ja, precis. Motsvarande allsvenskan idag då.
Och vad händer sen då när man är nere i dyn där då?
Ja, då var det ju en riktigt jäkla ras rent ut sagt. För att 1975 hade man beslutat att man skulle göra om till elitserien då. Då slog man ihop norra och södra allsvenskan i en enda maratonserie som spelades. Varje lag spelade 30 matcher. Och de 10 bästa skulle gå till elitserien. Och där var Vik inte med, utan vi kom på 14:e plats tror jag. Rasade ner då i division 1 som det hette då. Och där gick ju snacket då direkt att vi ska bara ner och vända. Men så var det ju inte riktigt, utan två år senare så var det 3 poäng som skilde från nedflyttning till division 2. Så katastrofen låg på lur så att säga. Och då började jag reagera själv då som var hockeyintresserad. Jag började skriva insändare i tidningen vet jag och kom med massa synpunkter och åsikter hur man skulle spela och vad man skulle göra för att ändra på det här. Och det hade till följd att jag varit uppringd av Börje Andersson i Viks styrelse som sa att vi vill träffa dig från Viks styrelse.
Var du rädd då?
Jag varit skiträdd rent ut sagt. Jag tänkte, nu kommer jag bli portad från Rocklunda här. Nu är de förbannade på mig. Så det var med stor bävan och andnöd som jag gick till det där mötet med Börje Andersson. Men det visade sig att det var ju precis tvärtom. Han hyllade i stort sett allting som jag hade sagt och gjort och ville ha in mig i klubbens styrelse. Så på den vägen vart det. Och året efter så värvade man Kjell Larsson som då var landslagets assisterande coach. Och det var då som vändningen började igen. Han tog Vik och gjorde dem till ett bra lag och lärde dem spela hockey. Han stannade kvar i 3-4 år. Och sen kom Curre Lundmark in i bilden och fortsatte den här utvecklingskurvan uppåt.
Och var är vi då någonstans i tiden?
Då är vi i mitten på 80-talet.
Och 80-talet då, det mynnar ju ut i ett avancemang, men mitten på 80-talet var väl inte lika muntert?
Jo, men det var både och kan man väl säga. För att vi började gå till kval då, kvalspel när Kjell Larsson kom hit 1980. Sen tog Vik det här lilla steget varje år. Vi tog ett snäpp upp varje år. Vi avancerade till slut förbi första omgången, vart utslagna. Vi gick förbi andra omgången, vart utslagna. Jag stod upp i tredje. Fjärde år var vi i kvalserien.
Kunde man behålla spelarna då och bygga vidare eller var det stor omsättning på laget?
Nej, det gick lättare att behålla spelare på den tiden. Det var inte de här pengarna som det är idag. Det var inte samma ting. Alla spelare jobbar ju. Det var ingen som var proffs på den tiden. Utan man byggde och man plockade hit spelare som inte platsade i elitserielagen, och de utvecklades i Vik, de utvecklade Vik och de utvecklade sig själva under sin tid i Vik, och sen gick de, många tog de mycket vidare tillbaka till elitserien i andra klubbar igen och vart stjärnor. Och i samma veva så började jag då hockeygymnasiet här. Göran Lundberg gjorde ett hästjobb med att utveckla talanger här. Och 1987 skulle vi kvalspela här igen i kvalserien. Och den sista avgörande matchen hade vi Modo hemma. Seger där och vi skulle gå upp i elitserien. Vi ledde med 2-0 när det var 13 minuter spelade. Modo kvitterade. Och i förlängningen så kommer jag ihåg Flygis Sjöberg prickade målvaktens knoppen på hans klubba med ett slagskott. Den hade gått rätt upp i krysset. Då hade vi vunnit med 3-2 och hade de gått upp i elitserien. Men istället så gick Väsby upp av alla lag. Och då funderade jag allvarligt på att lägga av. Jag sa det till min fru Ingrid att det här vill jag inte uppleva en gång till. Det orkar inte med. Jag skiter i det här nu. Men Ingrid som är en väldigt förstående kvinna, hon sa ja, det blir nog bra ska du se.
Och det blev det ju.
Det var det. Året efter så gick vi upp i elitserien.
Men hur tungt och hur långt ner i gruvan var det då på sommaren där?
Långt, långt, långt ner. Det var inte roligt. Alltså, det var en depression kan jag säga. Utav Guds nåde. Dagens depression var rena västanvinden mot vad man kände då. Det var tungt alltså.
Men hur kommer det sig då att laget tog sig upp året efter? Vad var anledningen till det? För det var lite flipperspel. Man tog inte raka vägen.
Nej, det gjorde man definitivt inte. Utan då hade man också fyllt på laget. Dels Rolle Eriksson hade kommit hit och spelat i HV. Han hade spelat i NHL och var en stjärna som skulle lyfta laget. Flygis Sjöberg var ju väldigt duktig. Vi hade många andra lovande spelare. Och på den tiden så gick ju de två första lagen i serien gick vidare till en superallsvenska efter jul. Och Vik var ju givna där. Men de hamnade inte där. Utan de kom trea i den här grundserien och fick harva vidare mot de här B-lagen så att säga.
Men var det en missräkning i den serien eller var det små marginaler som gjorde att de inte kom?
Det var ju en missräkning naturligtvis. Vi floppade ju ordentligt i vissa matcher och underpresterade nog katastrofalt när vi skulle ha vunnit matcher. Så det var ju ett ramaskri i stan. Alla engagerade sig, till och med på politikernivå gick man ut och gapade om överbetalda ex-proffs som skulle här och förstörde allting. Så man fick helt enkelt halva vidare efter jul i den här B-serien som man kallar det för. Då.
Så det var en Twitterstorm utan Twitter?
Ja, utan Twitter, precis. Hade det funnits idag så vet jag fan hur det hade gått.
Men sen vände det?
Ja, den här B-serien som man säger då, den gick ju ingen vidare heller inledningsvis. Man förlorade i början matcher och spelade ruskigt dåligt. Men plötsligt på något vis, vi hade Sven-Åke Svensson som coach då. Och han fick ihop det här gänget på något märkligt sätt. Jag har pratat med många spelare som var med och alla är nästan samstämmiga när de säger att Sven-Åke var ingen bra tränare, men han var jäkla få ihop gruppen. De hade väldigt roligt ihop. Och detta i samband med att ungdomarna kom fram då. Peter Popovic kom med, Leferolin var med, Patrik Julin kom in, Niklas Lidström gjorde debut, Stefan Hellqvist, Fredrik Nilsson. Alla de här debuterade då tillsammans med de här överbetalda ex-proffsen, så skapade man ett lag som tröska sig igenom alla kvalproblemen som var då. För man fick börja med Piteå och det var en tuff match. Man förlorade borta efter sadden. Men vann i tre matcher. Sen hade man Nacka. Förlorade första matchen. Mats Ytter stod i mål för Nacka. Vann de andra två och gick vidare. Så hade man Sundsvall i tredje. Vann båda matcherna och gick till kvalserien. Och där vann man 5 matcher av 6 och gick upp.
Det var väl någon mutskandal också som blossade upp där under den här kvalserien?
Ja, det var mycket skitprat i den där kvalserien sen. Det var ju den här, det var egentligen året efter som det, ja, nej, men det stämmer. Det var den här mutskandalen som
det var väl Nacka som var inblandad.
Precis. Det var materialaren i Nacka hade anmält Vik och tillsammans med Bosse Alén som då var tränare eller som var ordförande i Örebro. Så hade det ryktesvägen kommit fram då att Vik hade betalt Nacka för att lägga sig, för det hade den här materialaren i Nacka hört. Och det där var ju rent skitprat. För han påstod att de hade sett och pratat i pausen och Viks tränare och han. Och jag vet, för jag var själv med då på den tiden och satt i omklädningsrummet med tränare. Det var ingen som pratade med någon annan tränare där. Men hur det var så tog de ju tillbaka det där bara med ursäkt att det här var ju helt fel. Och när materialen i Nacka vart det sparkat till Sibirien eller någonting sen.
Och sen var det väl också Flygis hade väl det hett om öronen. Var det i den här kvalserien?
Nej, det var året efter.
Det var året efter. Ja. Då väntar vi med det. Själva avancemanget då, vad gjorde du den kvällen?
Jag firade med lagen nere på Baldakinen heter det då. Nuvarande, vad heter det då där nere? Allstar kan man säga. Där var det stort, stor ballon. Det var ju förbannat roligt alltihop. Det var ju en lyckokänsla istället som trotsar all beskrivning. Det är det näst roligaste jag varit med om i hockeyn. Det roligaste kan vi återkomma till, men det var en fantastiskt kul kväll.
Och hur reagerade staden och hockey Sverige på det här evenemanget?
Jo, men det var ett fantastiskt drag i stan. Det var drag utan like i hela hockey Sverige då. Alla ville ju ha upp Vik redan då i Elitserien, och det vill man fortfarande tydligen.
Var det då uttrycket Västerås myntades?
Precis, det började då. Sen började det ju bli bättre och bättre de här åren som kom närmast efteråt också. Men just den där känslan den där dagen, det var ju en eufori utan like.
En annan intressant detalj är ju att Sven-Åke, han säger ju i princip upp sig på stående fot när man går upp.
Ja, märkligt nog. Han stannade ett år på det, men han ville inte vara med på den här nivån. Han drog till Uppsala och tränade Almtuna i något år i division 2, som det var då.
Och då fick ju Pelle Mårts göra entré istället.
Då fick Pelle Mårts komma in, ja, precis.
Och den här säsongen, första året i SHL-elitserien då, hur var det?
Det var ju väldigt jobbigt naturligtvis. Vi var trots alla talanger vi hade och rutinerna som vi också hade, och vi värvade till oss några mer i Klasse Lindblom, Jörgen Holmberg, Matte Ytter och så vidare. Men första året var tungt och vi fick mycket stryk i matcherna och kom näst sist i elitserien före jul och hamnade i den här B-serien igen efter jul. Som vi så småningom, när vi vann den serien och fick spela då gruppfinal kan man säga mot Frölunda i bästa av fem.
Och det var då Flyges fick lite nya vänner.
Då fick Flyges en väldigt god vän i Peter Ekerod från Frölunda. Och den matchen, jag såg hela matchen, jag var med alla matcher i Göteborg bland annat. Det började ju med att Peter Popovic tacklade Peter Ekerod fullt schysst med en riktig granitpropp bakom Viks mål. Så att man såg skridskorna på Ekerod upp i taket i Skandinavien. Och det gjorde vi förmodligen jäkligt ont, för han var förbannad och for upp. Och den första han fick se, det var Flyges som han attackerade och drog till med klubban över armen. Och Flyges, han vände på en femöring, tog klubban och slog en baseballsving i pallet på Ekerot. Och sen var det ju igång allmänt slagsmål. Men märkligt nog så var det bara 2 minuters utvisning för Flyges i den där historien. Men
lite annan nivå på den tiden.
Det var man tillräckligt lite mer kan man säga. Men sen efteråt så vart det ett jäkla hallå utav det där. Peter Ekros pappa då, som var en väldigt promiskuös herre, milt talat. Han var ju känd i världsekretsen. Han polisanmälde Peter Ekros, eller Flygets Sjöberg, för det där överfallet på hans oskyldiga son.
Disciplinämnden fanns inte?
Nej, det fanns ingen disciplinämnd då. Utan det var polis,
det var Peter Ekros pappa.
Det var polisanmälan som gällde. Och utav bara farten så anmälde han också Pelle Mårts. För han hade hört att Pelle Mårts hade stått i båset och sagt åt Flygets Sjöberg, nu går du ut och sänker när Peter Ekerot är ute.
Det här låter ju nästan som en Devo-gate.
Ja, det kanske var en Devo-gate kan man säga på den tiden. Och sen tror jag till och med Peter Popovic har också varit polisanmäld utav herr Ekerot.
Men vad mynnade det här ut i då?
Det mynnade ut i att nästa match som skulle spelas i Västerås så hade vi poliser i Vik spela bås. För att Peter Ekerot, han var mordhotad. Först var Flygets Sjöberg mordhotad av Frölunda supportrar. Och då svarade Viks supportrar med att mordhota Peter Ekerot. Och Per Mårts var också mordhotad. Och det här gjorde då att det var ju långa diskussioner. Ska de här killarna verkligen få spela? Flyget sa, jag ska spela. Det är inget att snacka om. Så han spelade med poliser, kriminalpoliser i båset. Peter Ekerot fick inte spela. Han tordes inte spela.
För att Flyget spelade? Eller?
Nej, för att han var mordhotad.
Okej. Okay. Men det låter ju helt bisarrt.
Ja, det var en fantastisk historia. Det var helt upp och ner allting.
Så det här måste ha tagit ett enormt fokus runt den här matchen.
Ja, man tyckte det, men Vik samlade ihop sig. För Frölunda kanske tog det hårdare, för Vik vann ju den här matchserien i alla fall till sist och behöll sin elitserieplats.
Och efter de här två holmgångarna i kvalspel då, vad hände sen på 90-talet?
Året efter så kom ju Mirsat hit. Mirsat Farotino, vår första ryss, var väl den andra ryssen som spelade i svensk hockey. Och det innebär också ett enormt lyft för hockeyn i stort och för PR-mässigt och spelmässigt. För Mirsat Farotino visade sig vara en otroligt sympatisk kille, en duktig hockeyspelare och en otroligt utåtriktad och social person.
Hur fick man tag på honom då?
De...
Var det en lyckoträff eller var det bra scouting? Eller?
Nej, det var ingen bra scouting. Utan det var ju, tidigare, senare kom det här kallat för videojuggar, vet jag. Det var väl ungefär så det gick till. Att det var också en lång historia. Det fanns en kommunalpolitiker i stan som hette Savvas Konstantinidis. Och han hade väldigt mycket affärer i Ryssland, eller i Sovjet som det hette då. Och på något jäkla märkligt vis så hade han lärt känna i stort sett hela hockeyetablissemanget i Sovjet. Han var du och bror med alla. Tichonov, spelare, vem som helst. Savvas hade också en butik här i stan som heter Kalinka Shop. Så Savvas hjälpte till att förmedla kontakten med Vik och Dynamo Moskva. Vi skulle åka över. Lars-Göran Malm som var ordförande, andra ordförande, vice ordförande i Vik, skulle åka över till Moskva för att skriva under papper och göra klart allting för den här killen som jag kommer inte ihåg vad han hette för någonting. Men när de kom dit så visade det att den här killen, nej, han var inte tillgänglig, honom skulle de inte få. Men vi har en annan istället som heter Mirsad Farutino. Och då var det nästan som Ferdinand på julafton, honom ska vi ha.
Det låter nästan som en Bondfilm där ryssar och grejer. Ja,
ja det vart värre. Men på den vägen var det så. Lars-Göran Malm kom hem i alla fall med underskrivna papper av Mirsad Farutino och Dynamo Moskva. Och i september, i augusti-september så landade Mirsad i Vik och var kvar i, jag tror det var 8 år.
Och han fick ju med sig en liten ryssvåg där, för det kom ju några fler ganska kort inpå där.
Ja, det var väl också Savva som var inblandad där och spred ut. Alexej Salomatin kom ju, Sergej Fokin kom hit och sen hade vi tror jag 4-5 till som var här och provspelade som inte höll måttet. Och så småningom så kom André Lolin och hans kompisar senare. Så det var en hel, det var en rysk våg kan man säga som kom.
Sen gjorde vi de också största framgången i slutspelet. Man avancerade ju till andra rundan här också i början på 90-talet.
Ja, första gången så gick man faktiskt, det var då man gick längst. Och då slog man ut HV i kvartsfinalen. Sen mötte man Djurgården i andra omgången och då var Djurgården som bäst. Och där hade vi ingen chans. Men däremot 93 då, vi hade vunnit elitserien 92-93 den säsongen. Och jag tror Vik var nog Sveriges bästa lag den säsongen. Alla de här ungdomarna hade utvecklats enormt mycket. Niklas hade ju dragit redan till NHL, men de andra hade fortsatt kliva på stegen. Och bäst av alla var väl egentligen Fredrik Nilsson. Jag tycker han var Sveriges bästa center då. Så vi skulle spela kvartsfinal mot Djurgården, vann första matchen. Och andra matchen så plockade de helt enkelt bort Fredrik. Jag hävdar fortfarande att han fick en order, Magnus Jansson i Djurgården, att ta bort honom.
Så
han
ytterligare en sån här, ja, liten härva.
Det där var en härva, men det står jag fortfarande för. Han gjorde inte mycket, den här lilla Magnus Jansson, men han skadade Freddan så mycket så att han fick lov att bryta matchserien. Och samtidigt så skadades också vår andra center, Henrik Nilsson, som var väl kanske ett snäpp under Freddan i kvalitet. Och det här gjorde ju att våra två bästa spelare försvann och vi varit utslagna mot Djurgården då.
Så där var SM-guldet inom räckhåll, tycker
du? Det var väldigt nära inom räckhåll. Med Freddan och Henrik Nilsson hela friska så hade vi vunnit SM-guld, det är jag övertygad om.
Och där slutar väl piken för Västerås hockey, i alla fall i modern tid där?
Ja, det kan man säga. Sen började det ju sagga efter det. Sen började ekonomin misshandlas tyvärr och klubben började misskötas enormt mycket där. Och det vart en massa konstiga värvningar och...
För sista slutspelet var väl 94-95. Mm, och precis. Sen var det aldrig mer slutspel.
Nej, efter det var det ingenting. Utan sen började det rasa ut för. Och då kom de här. Då började istället för ryssar så började vi plocka in finnar istället som är värva på Ålandsfärjan och lite andra.
Ja, för den säsongen är ju ganska intressant. 96-97 där. Det var ju då det var nästan en väldig
ja, det var mycket med, spelare. Ja, och inte bara det. Utan då hade vår ordförande då... Ingmar Liljegren hade bestämt av någon underlig anledning att vi skulle spela matcher i Eskilstuna. Så vi spelade 4 elitseriematcher i Smehallen i Eskilstuna.
För att hitta en ny publik.
Ja, och det visade att det var precis tvärtom då.
Man hittade nya motståndare på ja, läktaren istället.
Det var så det kändes i alla fall. För att ytterligare märkligt var att man valde att lägga matcher mot Södertälje i Eskilstuna. Och Södertälje ligger i Sörmland så att... De hade ju sina supporter i Eskilstuna, så vi hade ju allting emot oss. Vi hade ju ingenting att vinna på det där.
För det var ju mycket tjafs också om hyran i Rocklund, när man skulle spela, ja, i Hallsta, man, ja, skulle spela lite överallt.
De skulle bygga om Kantals gamla lager i Hallsta till en ishall och spela där. Och vi skulle spela i Eskilstuna. Vi bussade, så både supporter och funktionär vart ju bussade till Eskilstuna.
Och den här Finlandsbåtsvärvningen då, hur kom den sig?
Harry Silgren varit värvad i baren på Finlandsfärjan.
Ja, det var, vem då?
Jag vet inte vad jag ska säga. Då kanske han blir förbannad.
Okej, men det var någon i alla fall.
Det var en i styrelsen.
Ja. Men bara där borde väl varningsklockorna börja ringa?
Ja, man tyckte det, men det gjorde de inte. De ringde inte tillräckligt högt. Utan den här säsongen då med Eskilstuna och alltihopa mynade ut i 23 matcher i följd utan vinst.
Och det måste väl vara klubbrekord?
Ja, det är klubbrekord. Så det rekordet behåller vi där. Samtidigt så var ju Per Mårts var ju tränare, han fick sparken och ersattes av Dan Hober i slutet.
Fick han sparken eller hoppade han av?
Nej, ja du, det var en känslig för det vet jag faktiskt inte. Jag tror han fick sparken. Eller om de kom överens om att han skulle hoppa av.
För då kom ju den totala motpolen Dan Hober.
Ja, då kom Dan Hober hit och sen var det ingenting så likt efter det.
Hur var han som person?
Han var fantastisk. Jag hade i och för sig väldigt bra kontakt med Dan Hober av någon anledning. Vi kom bra överens. Men för att belysa hur han var som person så var det så att jag hade ju hand om matchprogrammet. Så jag skulle skriva texter i matchprogrammet och till det hördes att Dan Hober hade sin hörna. Så efter varje match så skulle jag ringa upp Dan Hober och intervjua honom om matchen, även om det var bortamatch eller hemmamatch, för att hinna skriva till nästa match. Så spelade de i Luleå, då kunde jag ringa till Dan Hober 20:10 efter matchen. Ja, hej, så är det Bosse. Vad säger du om matchen? Vad ska vi säga? Skriv vad fan du vill, så vi tycker ungefär lika, du och jag. Ja, men så kan du inte göra. Så, jo, men jag litar på dig, sa han. Ja, men du ska väl läsa texten? Nej, för fan, sa han. Det behövs inte. Skriv du.
Skriv vad fan du vill.
Det var i klartext, sa han faktiskt det. Och så vart det då. Jag skrev resten av säsongen som jag ville. Och Dan Hober protesterade aldrig, så det måste väl ha varit godkänt.
Sen så lyckades man ju streta sig ifrån kvalserien 1 år, 97-98 då. Det var väl ett okej år, men sen var det kvalserien direkt igen, 98-99. Ja.
Och den klarade vi med nöd och näppe. Och sen var det då 99-00, då gick det ju inte längre. Då förlorade vi de fem första matcherna i kvalserien.
Bussaffären måste vi också flika in på, för den var ju i den här härvan där. Vad går den ut på egentligen?
Bussaffären mynnar väl ut i att vi värvar ju hit André Lolin bland annat och en röst till som heter André Kovalev. Och som del i den här ersättningen så skulle deras klubb då i Ryssland, i Ryssland heter det då, få en buss. Som givetvis förmedlades av Ingmar Lillegren då, som var direktör på VL-buss här. Så de fick en gammal buss istället som ersättning. Och sen visade sig så småningom det. Jag pratade med Mirsad Farutina om det där sen. Han berättade att den där bussen hade inte hamnat i Saratov i deras klubb, utan den hade ryska maffian tagit i Moskva. Den hade man som jaktbuss. Man åkte på jaktresa och man fyllde bussen med öl och vodka och sen maffiamedlemmar och automatvapen. Så åkte man ut på landet, fällde ner fönsterna, drack vodka och började skjuta på allt som rörde sig. Där någonstans hamnar bussen. Där står vi där ute fortfarande ute i Sibirien.
Men sen var det väl snack också om att när en av de här ryssarna inte var kvar så skulle man dela på den här bussen också på något vis.
Ja, det har varit någon väldigt, väldigt konstruerad historia med det där. Jag vet inte fasen hur det gick i slutändan på det. Det diskuterades. Liljegren krävde bussen tillbaka. Vi skulle skicka tillbaka Lolin, då skulle vi ha bussen tillbaka också. Men så var det givetvis inte. Vi fick behålla Lolin och ryssarna fick behålla bussen.
Men om man då tittar på konkurssäsongen där. Det fanns ju ingen chans att klara sig kvar. Man åkte ur och sen så var det konkurs. Hur pass tungt var det jämfört med den här säsongen när du missade Modomatchen där?
Ja, men det var så konstigt för att redan då, man ska säga typ 95-96, så börjar man ju se att det här kommer ju inte att hålla. Ekonomin, vi fick starta varje säsong med att fylla nya hål så att säga från föregående år. Så vi hade ju aldrig några pengar att göra något förarbete med. Och det var det sämre för varje år. Man kände det här kommer att gå till hälsofyr en dag. Så våren då 2000, dels när vi började sagga i kvalserien och så småningom missade den, så förstod man att det här kommer inte att gå. Och det kom ständigt nya svarta rubriker i VLT. Det var skelett i garderoben, det kom fram pengar både här och där som inte var betalda. Och ja, i juni var det väl, mitten på juni så var det klart då. Jag vet, jag var på väg till jobbet, jag jobbade i Stockholm då, satt i bilen och fick höra på radion att vi hade begärt sig konkurs. Men ändå, då var man liksom förberedd på det här. Det hade man nästan haft på känn då, ända sedan januari tidigt, i januari, februari, att det här kommer att gå åt helvete rent ut sagt. Med hela affären. Så därför, när väl beskedet kom, så var det inte lika chockartat. Chocken kom ju liksom senare, för min del i alla fall, när man insåg att nu är ingen mer hockey. Vad fan ska det här bli? Vi har ju bara VOC kvar att titta på.
Och det går ju inte att kolla.
Nej, ska jag börja engagera med VOC? Det funkar ju inte. Så då kom paniken in i bilden. Ända tills, det tog väl bara ett par veckor tror jag, innan man fick klar för sig då att Vik Hockey Ungdom fortfarande levde, och de hade fått förfrågan om de kunde få starta om som A-lag med sitt J-lag. Då.
För de hade ju separerat föreningarna strax innan konkursen.
Året innan hade Vik startat en förening som heter Vik Hockey Ungdom, och det var Christer Brostedt ordförande. Så de drabbas ju inte alls av konkursen, utan det var ju A-laget. Så hela A-laget splittrades ju. Alla spelarna försvann. Det fanns ingenting kvar. Det fanns inte en klubba kvar. Så Christer fick ju förfrågan om han ville driva det här som ett A-lag. Och han sa ja direkt, ambitiös som han var då. Och när jag fick höra det så ringde jag upp Christer och erbjöd mina tjänster. Och frågade om jag kunde vara med och hjälpa till på några hörn. Och det fick jag.
För sen gick det ju fort från att vara en tom hall med knappt en klubba, som du säger, till att få ihop ett A-lag då, bara några månader senare.
Ja, Christer hade väl, kansliet hade väl i garderoben hemma tror jag, första tiden. Det här gick ju väldigt fort. Den samlade ihop och tog, de flesta spelarna var ju födda då, 82-83. Plus då Klasse Lindblom och André Lolin som varit kvar. Klasse övertalade vi på slutändan. Lolin hoppade på direkt. Och sen kom Klasse Lindblom, och lite senare under säsongen så kom Palle Andersson då. Plus då att i januari efter nyår så fick vi hit Lolins två kompisar. Molotilov. Visst hette han så? Vad är Molotilov? Och Ali Borjanov. Och vi gick på som ett ångvält då. Första matchen vet jag, i serien i oktober skulle vi spela i Fagersta, och vi var ju utskrattade för det. De hade sagt i Fagersta media och allting att fan, vi kommer köra över de där snorungarna i Västerås. Vi vann med 6-0. Erik Stenvi gjorde 3 mål. Och det var ju en jättechock tror jag för hela länet och för Västerås. Men jag tänkte, vad fan, vi har ju ett hockeylag i alla fall.
Och de här få broarna som fanns kvar till Fagersta brann upp dem också, om man säger så.
Jag tror det. Första hemmamatchen spelades veckan efter, hade vi Ramnes hemma. Det var 2000 personer på läktaren. Och jag vet att André Lorden gick ut på isen och tittade upp på läktaren. Sen sa han till Christer, vad fan Christer, är det elitserien? Så på den vägen vart det. Och det vill jag nog hävda, det är nog det roligaste jag varit med om hockeymässigt. Den säsongen var nog den roligaste jag varit med om under alla mina år i Vik.
Råby hemma 25-0 var inte så tråkigt det heller.
Det var ju en ganska udda historia i för sig. Man slog väl en 45 klubbrekord i den där matchen tror jag.
Men det vart ju lite av en glädjeresa då efter allt tråkigt som har varit.
Det vart ju så. Det var ju så positivt. Allting kring Vik med början i oktober i år vart positivt. Det fanns inga gamla lik i garderoberna. Ingen skit att gräva upp någonstans. Alla var positiva. Alla ställde upp ideellt och jobbade. Supporterna, fansen, alla de stod i vänkorsen. De sålde program, de sålde korv, jobbade i kioskerna. Jag hade ett otroligt samarbete med alla supporter och alla sponsorer som kom. Och alla ville vara med och hjälpa till. Och alla gjorde det med ett leende. Vi hade alldeles förbannat roligt rent ut sagt den säsongen.
Division 1-kontraktet säkrades ju efter om och men.
Det var ju lite historier där. Först och främst så gick vi upp och en division. Vi spelade i division 2, Västmanland heter det, första säsongen. Och sen gick vi upp i division 1. Missade sista kvalmatchen hemma mot Nybro. Och på sommaren samma år så var Christer Brostedt på semester på Kanarieöarna. Han var uppringd vid poolen, vet jag, från hockeyförbundet som frågade om vi ville ha en allsvensk plats istället för Tingsryd, som skulle tvångsnedflyttas. Och Christer frågade ingen. Han sa, ja för fan, det gör vi på. Så vi hamnade i allsvenskan då.
Och sen så tuffade ju laget på där i några år, ganska i en undanskymd roll får man väl säga till början.
Det gjorde man ju. Det gick väl lite sådär, det var upp och ner. Vi gick till kval något år och missade något år. Och det kom någon återvändare hem emellanåt som inte lyckades lyfta. En del kom hem och lyckades lyfta.
Det var väl ganska extremt 05-06 där nästan alla de här gamla rävarna dök upp samma säsong kan man väl säga.
Det stämmer.
Och det vart ju också en liten missräkning.
Ja, det vart ju inte som man hade trott. Det vart lite för mycket gamla rävar. Så att den kombinationen fungerade inte.
Sen också Pelle Bäckman, vad har han betytt för Vik då, när han kliver in, när det är en så pass ung och orutinerad förening?
Pelle Bäckman kom in som en demontränare, var han ansedd att vara. Men fortfarande så pratar man med de spelarna som var med då, och så säger de att Pelle Bäckman är den bästa tränare vi har haft någon gång. Och det vill jag nog nästan skriva under på jag också. Det, han är definitivt topp tre på min tränarlista.
Då kan man ju också flika in vilka de andra två.
Sven-Åke Svensson håller jag väldigt högt tack vare att han gjorde som han gjorde. Han förde Vik till elitserien med väldigt märkliga medel, utan att egentligen vara då, som vi säger då, en hockeytränare som är väldigt taktiskt driven. Men han fick ihop det här. Och sen var det naturligtvis då Kjell Larsson. För under hans ledning så började Vik spela riktig hockey, om man säger så, inom citationstecken.
Och sen blev ju klubben allt mer professionell, och man sakta men säkert börjar man ju gnaga sig närmare de här kvalserieplatserna, som det var just då.
Ja, man börjar ju göra det här som man måste göra när man har ett nytt lag. Man måste först bygga fundamentet, grunden, det är som att bygga ett hus. Att se till att fundamentet finns där, att organisationen finns där, och det var där man fick börja med hela tiden. Och under Christers ledning tycker jag så lyckas man ju göra det här på ett jäkla bra sätt. Man skyndade långsamt, alla ville ju upp i elitserien naturligt. Alla ville att vi skulle gå upp i elitserien nu, inte imorgon, inte i övermorgon, utan nu. Och det här lyckas man väl stå emot lite grann, även fast naturligtvis utåt sett så måste ju ändå målsättningen vara, det är klart att vi ska upp i elitserien.
Men de sista fyra åren kändes det som att då var det ju bara SHL som det gällde.
Och där tycker jag väl att kanske vi har gjort ett stort misstag. Vi har inte haft någon plan B riktigt uttalad, utan vi ska upp i SHL och vi ska upp. Man har väl inte sagt att vi ska gå upp den här säsongen, men det har nästan varit uttalat mer eller mindre ändå, underförstått att vi ska inte göra det. Vi ska gå upp nu. Och sen har man inte gjort det, då kommer det som ett gigantiskt misslyckande i gemene mans ögon.
Inte för att dra salt i såren, men vi får väl ändå gå igenom den här kvalserien mot Karlskrona också. Det måste väl också vara en av de tyngre ögonblicken.
Ja, den sved ju rejält också där. Det var ju också så här att egentligen med facit i handen så inser man att Vik brände sitt krut där i sin strävan att komma etta i serien. Man gjorde det i sista omgången, så tog man den här första platsen. Där tappar man en hel del luft, tror jag. Och man då möter Karlskrona som inte egentligen har någonting att spela för. Ingen kräver någonting av de här konstiga människorna från Blekinge. Vi vinner första matchen hemma, sen får vi stryka andra, sen får vi stryka tredje hemma på ett skitmål. Och där gick liksom luften ur. Sen fanns det ingen luft kvar till Rögle-matchen. Alltså.
Och hur rankar du den serien då i tyngsta ögonblick?
Ja, det är väl ett av de tre tyngsta ögonblicken i min Vik-historia, får man väl då säga.
Om du plockar fram de tre bästa då, du var inne lite grann på dem, men topp tre där då?
Ja, mitt första och bästa, men det är naturligtvis när vi slog Södertälje med 6-0 här och gick upp i SM-slutspelet 1961. Det var ju en sån chock för hela hockey-Sverige att Västerås, där spelade de bara bandy. Plötsligt var vi med på listan över de fyra bästa lagen i Sverige. Så det var ju naturligtvis en riktig höjdare. Den andra skulle naturligtvis ha varit då när vi vann, när vi gick upp i elitserien. Slog Frölunda hemma med 7-3 sista matchen. Och sen tycker jag att den här matchen i Fagersta, som vi vann med 6-0, märkligt nog. Så den finns med på glädjelistan.
Vi var inne och nosade lite grann på det, men vilka roller har du haft i Vik under årens gång här? Vi har ju pratat om ganska mycket historia, men vad har du själv placerat dig i de här åren?
När Vik tog kontakt med mig från första början, så var det ju i akt och mening att dra igång supporterklubben. Och det gjorde jag tillsammans med många andra killar och tjejer. Sen kom jag in i styrelsen som sekreterare. Men den rollen trivdes jag aldrig riktigt med. Jag var med i 2 år i styrelsen. Sen fortsatte jag jobba vidare som utvidga pressservicen. Jag hade på den tiden väldigt bra kontakter i Kanada med likasinnade, med journalister och andra. Så jag var där och hälsade på dem och fick en massa influenser och idéer som jag försökte omvandla här hemma. Och sen skötte jag om talangscoutingen. Jag ansvarade för scoutinggruppen. Jag var själv ute och tittade på spelare.
Finns det några exempel på spelare du plockade hit?
Flygis till exempel. Han började med för 3 år innan han äntligen sa jag till den värvningen. Och för Rådberg var jag också med att plocka hit bland annat. och skötte spelarkontakter, ringde upp spelare och försökte få dem att komma hit.
Har ni lika bra kontakt idag, du och Ulf Rådbjerg, med tanke på hans insatser som domare?
Jo då, för 17. Senaste träffade honom, det var faktiskt en träningsmatch som vi gick spela i Hedemora. Det var sista året han dömde. Då kom han springande i korridoren. Bosse, för fan, sa han. Kom för att krama om dig.
Hur ser du på framtiden nu? Säg att de här ekonomiska problemen reder ut sig. Hur ser du på framtiden för Vik?
Jag vill se en mer långsiktig satsning. Jag vill inte att man går upp i år, kanske inte ens nästa år heller, utan jag vill försöka hålla det här på jorden nu. Cementa organisationen ordentligt. Gör om alltihop det här igen. Glöm det här som har varit nu, eller glöm ska man inte göra, utan ta lärdom av det som har varit. Gör inte om det misstaget, utan satsa nu på att ta det här. Det får ta den tid det tar. Jag har inte bråttom att gå upp i SHL. Jag skulle gärna vilja vara med om det en gång till innan jag lägger näsan i vädret, men det behöver inte ske nästa år eller året efter.
Och hur pass mycket smärta är det att Leksand tog steget upp?
Fruktansvärt.
Du är känd för dina Leksand-citat.
Rent ut sagt så var det jävligt bittert den kvällen. Vi satt och tittade på tv, jag och frun, och så när det vart förlängning sa jag ger mig fan på att de vinner i overtime och går upp. Jag var inte glad, det kan jag säga. Det är många som har ringt och påpekat det. Jag har lite vänner i Dalarna som inte bor i Leksand. De frågar mig också om jag firade ordentligt. Det gjorde jag inte, kan jag säga.
Och hur mycket ser du fram emot nästa säsong nu då?
Jag ser väldigt mycket fram emot den. Det känns väldigt intressant tycker jag, med Andreas och Zäta som sportledare. Och jag är otroligt nyfiken att se vad de ska få in för tränarbild, tränare och för klubbledning i fortsättningen. Så att jag är väldigt, väldigt taggad.
Och med de orden vill jag, Jimmy Edin, tacka för visat intresse härifrån Hockeypodden på vik.se.